Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Hej och välkommen till Stjärnbaneret, en podcast om USAs historia med mig, Per Fjärdingby. Jag tänkte inte jag skulle bryta av den här serien om kriget 1812, utan jag tänker att jag håller ihop den tills vi är i mål. I förra avsnittet så drog vi igång kriget på allvar, kan man säga. Och USA var ju övertygad om att man skulle kunna erövra Kanada tämligen enkelt. Sen var man ju inte helt överens om ifall det skulle vara en utökning av unionen eller en förhandlingsbricka gentemot britterna i den fred som alla trodde skulle komma ganska omgående. Med nu när man då visade britterna att man på allvar stod upp för sina rättigheter som neutral nation då. Som ni minns så gick ju hela den här Kanada-offensiven egentligen helt värdelöst, och istället för offensiv så förlorade man ju ett antal nyckelposter i väst, som bland annat Detroit då. Och längst ner Gara-fronten körde man snabbt fast, och offensiven mot Montreal slutade ju nästan innan den ens hade börjat där. Så kriget till land fungerade ju inte alls bra för USA 1812 då. Idag ska vi se hur det går med kriget till havs istället. När det gäller kriget till havs 1812 och även under inledningen av 1813 så skulle den lilla amerikanska flottan göra oväntat bra ifrån sig när kriget inleddes då. Orsaken hade inte direkt med marinminister Paul Hamilton från South Carolina att göra då. Hamilton var en risplantageägare med väldigt begränsad sjöerfarenhet. Och man kan ju fundera på varför hela friden han ens hade utsätts till den här posten då. Här var ju ett ordåligt beslut av Madison då. Han var också dessutom en utpräglad alkoholist som var allt som oftast ganska berusad redan vid lunchtid då. En republikansk kollega menar att han var about as fit for this place as the Indian prophet would be for emperor of Europe. Så att det var kanske inget lysande betyg direkt. Republikanernas ointresse för flottan då under alla åren innan kriget gjorde ju att det bara fanns ungefär 17 krigsfartyg i flottan när kriget bröt ut 1812. Och då hade ju många av de här skeppen varit i civil tjänst under många år och i all hast fick då bestyckas till att bli krigsskepp då. Av de här skeppen så var ju de viktigaste i krigets inledning de 7 fregatter som hade byggts redan på den här federalistiska eran på slutet av 1790-talet och som varit involverade då i det här kvasikriget mot Frankrike och även i kriget mot de här nordafrikanska piratstaterna då precis de första åren under 1800-talet. 3 av de här fregatterna då, Constitution, President och ett skepp som kallas för United States var större och bestyckade med 44 kanoner i grunden då, men ibland så försåg man dem med över 50 kanoner, vilket normalt var betydligt fler än själva standarden för fregatter och brittiska fregatter som då ofta hade 38 kanoner då. Ytterligare 4 fregatter med namnen Constellation, Chesapeake, Congress och Essex hade någonstans mellan 38 och 32 kanoner och ibland fler då. Förutom korvetten Adams med 28 kanoner hade flottan dessutom ett antal mindre då, lätt manövrerade briggar och slupar som också var beväpnade med 10-20 kanoner. Och även de här hade fler kanoner än normalt för skeppens storlek och ombord fanns också fler sjömän än normalt för att bemanna dem då. Så de här amerikanska skeppen är oftast då bemannade och bestyckade lite tyngre än de brittiska varianterna då. Särskilt de här 3 största fregatterna som hade många kanoner var ju en formidabel fiende för britterna då. I främst New England hade ju skeppsbyggandet börjat hävda sig egentligen redan under koloniala dagar och USA var erkänt duktiga på att bygga skepp då. Och de här fregatterna var ju välkonstruerade skepp av högkvalitativ ek från träskmarkerna i Georgia och de var oftast lite längre och stabilare än de flesta liknande skepp då. Och de var ovanligt snabba och kunde ofta segla ifrån andra fregatter och större skepp. Och just det här med att de var försedda med fler kanoner än de brittiska som oftast då bar just 38 kanoner som standard. Det här gjorde ju att man då i närstrid kunde leverera kraftigare bredsidor än fienden då. Så det var inte för inte som de här 3 största fregatterna ibland kallades för superfregatter då. Även om flottan hade eftersatts av Jeffersons republikaner så hade ju USA som nation en ganska stor handelsflotta och många skickliga sjömän och matroser som var duktiga ombord på skepp och det skulle visa sig också att de var väldigt skickliga på att bemanna kanoner och skjuta med handeldvapen så att här fanns ju en bra kompetens att bemanna skeppen då. Sen var det ju såklart ett bekymmer att flottan hade svårt att konkurrera med privata kapare, alltså privata skepp som var bemannade med kanoner då, eller bestyckade med kanoner då, och som kunde ge sig på fiendens handelsskepp. För en sjöman att mönstra in på en kapare hade ju sina klara fördelar framför med tjänstgöring i flottan då. Ofta var ju båtarna ute till havs kortare tidsperioder. Man var ju mer sällan indragna i strider och chansen att tjäna riktigt stora pengar från byten var ju lite högre än om du tjänstgjorde inom flottan då. Så den unga amerikanska nationen hade ju lite av en stolt tradition från frihetskriget och många med erfarenhet från det kvasikriget mot Frankrike på 1790-talet och kriget mot de här piraterna i Nordafrika på 1800-talet hade ändå byggt upp en viss militär erfarenhet ombord på de här skeppen då. Dessutom hade ju vissa sjömän dessutom, om man ska säga ofrivilligt, värdefull erfarenhet från fiendens flottan då, vilket ju var en av de själva orsakerna till kriget 1812 då, att amerikanska sjömän hade kidnappats in till brittiska skepp för att tjänstgöra där då. En annan fördel för den amerikanska flottan då, som framförallt var en stor fördel jämfört med då armén, det var ju att man inte hade lika stora logistiska problem att hantera. Armén hade ju varit väldigt lidande av de stora avstånden och den bristande liksom organisationen inom armén då. Men när ett skepp väl var provianterat så kunde de ju klara sig på haven i ganska många månader då. Tittar man på pappret så var ju naturligtvis kriget till havs en utmaning för USA. Landet hade ju trots allt förklarat krig mot den stormakt som hade så att säga herravälde över havet. Något som Napoleon hade fått erfara. Rule Britannia, Britannia rules the waves, som den här låten från 1700-talet förkunnar dem. Och i över 100 år hade Storbritannien haft övertaget på alla utmanare på haven. Och på pappret så var det ju en rejält ojämn kamp. Och totalt bestod ju den brittiska flottan av över 1000 skepp. Då, av vilka ungefär runt hälften brukar vara ute på haven samtidigt då. När kriget bröt ut 1800-talet så hade ju emellertid det här övertaget inte riktigt hunnit utnyttjas av britterna. Flottan var ju bokstavligt talat utspridd över hela världshaven och på olika uppdrag. Som patrullering, blockadtjänst, för att skydda handelskonvojer och så vidare då. Den brittiska flottans baser i Kanada och vid St. John's på Newfoundland och Halifax på Nova Scotia hade bara ett linjeskepp, 9 fregatter och 22 mindre skepp. De brittiska baserna i Västindien kunde heller inte bidra speciellt mycket där man var ganska upptagen med kriget mot Frankrike, och Frankrike hade ju mycket kolonier i bland de västindiska öarna då, så att säga. Tanken från USAs sida var ju att skicka ut flottan i 2 eller 3 skvadroner då för att främst skydda handelsskepp och kunna då strida gemensamt i grupper då. Men vissa inom flottan befarade ju att en brittisk blockad skulle inledas så snabbt att amerikanska skepp skulle bli instängda i hamnarna då, och därför var man ivrig att få ut skeppen då. En av dem var kaptenen John Rogers då, en av flottans veteraner, och så fort han hörde talas om krigsförklaringen så hade han seglat iväg från New York med sitt flaggskepp USS President för att skapa sig lite handlingsutrymme då. Rogers hade hört ett rykte om en brittisk konvoj på väg från Jamaica mot England och ville genskjuta den. Och även om Rogers inte hann ikapp konvojen så fick hans agerande väldigt stora följder då, för den brittiska befälhavaren i Halifax, viceadmiral Herbert Sawyer, hade tänkt att placera ett brittiskt krigsskepp utanför varje större amerikansk hamn för att fånga in återvändande handelsskepp. Men när Sawyer hörde talas om Rogers så tog han istället upp jakten efter honom då, och följden blev att mängder med amerikanska skepp som varit ute på haven innan krigsförklaringen kunde återvända tryggt till amerikanska hamnar. Och det här var ju extra viktigt eftersom, som ni kommer ihåg, när man utfärdade ett embargo i några månader innan krigsförklaringen som en förberedelse, så hade ju många amerikanska handelsmän svarat med att istället för att hålla båtarna på plats så skickat ut dem för att kunna bedriva handel här den sista perioden innan kriget förklarades då. Även om flottan tänkte patrullera i skvadroner då, så var det ju flera amerikanska krigsskepp som under hösten 1812 seglade iväg ensamma då. Och det resulterade i flera berömda incidenter på haven som var då dueller fartyg mot fartyg. Det här är lite likt om ni har sett filmen Master and Commander med Russell Crowe då. Och det här var ju liksom dueller då, skepp mot skepp, som nästan osade av lite ceremoni och medeltida gentlemannaskap på samma sätt som då dueller till land då, man mot man när man utmanar varandra då. Men istället så är det då skepp mot skepp, kapten mot kapten i en ärlig kamp där den smartaste och starkaste vann då. Och i de här inledande duellerna 1812 så var de amerikanska skeppens framgångar imponerade då. Ett av de första skeppen att segla ut på haven var USS Constitution med kaptenen Isaac Hull då. Faktiskt en yngre släkting till den äldre och mindre framgångsrika generalen där som förlorade eller kapitulerade vid Fort Detroit då. När USS Constitution gick ut från Boston i juli 1812 så blev det emellertid omedelbart upptäckt av en brittisk skvadron som inledde en jakt på skeppet då. Och den här jakten blev legendarisk då. Vindarna var extremt lätta och det gick superlångsamt att föra fram skeppen då. Brittiska skvadronen där tog in på Constitution och Hull försöker ta sig tillbaka till hamnen och han kastade en massa lösör och prylar över bord för att lätta på vikten. Och till slut så kunde han komma undan genom att låta mindre båtar ro Constitution mot kusten då. Så att det här flykten som går i en slags slow motion blev ju liksom en första liten konstig framgång för den amerikanska flottan då. Och till slut sen när vindarna återupptog så smet han ut från Boston efter att han fyllt på förråden med Constitution då. Och det här sker ju då i augusti. Och den 12 augusti så siktar Hull med och Constitution då det brittiska krigsskeppet Guerrière som under flera år patrullerat amerikanska vatten och kidnappat många amerikanska sjömän då. Båda skeppen var ju beredda att ta fighten och gick in i närstrid då. Constitution med 54 kanoner och Guerrière med 49. Hull lyckades utmanövrera sin fiende och leverera två förödande bredsidor mot sin fiende från fören till akten, alltså så kallad raking fire då. Och även om färre skott träffar vid en sån eldgivning så är det så att de skotten som träffar gör enorm skada eftersom de kan borra sig genom hela skeppet så att säga då. Så det blir liksom som att du ger en bredsida när det andra skeppet inte alls har sin bredsida vänd mot dig då. Ja, jag tror ni förstår det här. Trots att även Guerrière fick in en del träffar så tog skeppet betydligt mer stryk då, och på mindre än en halvtimme så sköt Constitution sönder sin fiende som förlorade sina master och hälften av besättningen då. Eftersom skrovet läckte rejält så kunde inte Hull rädda skeppet och ta det som pris utan han fick låta fiendeskeppet gå till botten då. När en av sjömännen ombord på Constitution såg hur ett av fiendens skott studsade mot det robusta träskeppet så ropar han "Her sides are made of iron", i alla fall enligt myten. Och från den stunden så fick Constitution sitt kända smeknamn Ironsides och med tiden då Old Ironsides. Och det här skeppet Old Ironsides är ju faktiskt utan tvekan ett av USAs mest kända fartyg någonsin. Tjänstgjorde väldigt lång tid efter kriget 1812 också då. Och på 1840-talet så gör skeppet en världsomsegling. Faktiskt fortfarande under inbördeskriget så fungerade skeppet som ett träningsskepp där man utbildade sjömän. Och först i början på 1880-talet så togs skeppet formellt ur drift och i början på 1900-talet så blev skeppet ett museum faktiskt. 1934 så gjorde skeppet en bejublad rundtur till 90 amerikanska hamnar för att visa upp sig och på skeppets 200-årsjubileum var de ute och seglade faktiskt för egen maskin då. Så än idag kan man besöka det här skeppet i Boston och flottan har en besättning som sköter om skeppet och ger guidade turer, så det tycker jag ni absolut inte ska missa om ni befinner er i Boston då. Tittar vi vidare då, det här var ju USS Constitution och då kallat Old Ironsides då. Det fanns ju fler amerikanska skepp som inte ville vara sämre än Constitution och en av dem var ju fregatten USS United States då med kaptenen Stephen Decatur som ju var en hjälte från striderna mot nordafrikanska pirater i Medelhavet. Och han hade ju då med sitt skepp korsat Atlanten för att trakassera brittiska handelsskepp och utanför ön Madeira så stötte han ihop med det brittiska krigsskeppet Macedonian och därefter så följde ju då en duell den 15 oktober 1812. Det här skeppet United States var en så kraftig båt att det var aningen mer långsamt och svårstyrt än många av sina systerskepp då. Sjömännen ombord kallade skeppet för The Wagon. Man tyckte att det var som en svår manövrerad vagn då. Men medan det brittiska skeppet hade 49 normala standardkanoner så var United States bestyckad med både flera kanoner, 56 totalt då, vilket var väldigt många för att vara ett sånt här skepp. Men också mer varierade kanoner, för det fanns en hel del kraftiga kanoner som sköt lite längre än standardkanoner för skepp då. De här var placerade på båten för att kunna avfyra skott mot flyende handelsskepp på lite längre avstånd då. Inte de här klassiska kanonerna som användes för bredsidor på nära håll då mellan krigsfartyg för att eftersom det här skeppet skulle eller förväntades då även kunna jaga massa handelsskepp. Kaptenen Decatur kompenserade då sin orörlighet och utnyttjade kanonerna till fullo då och hans manskap var väldigt skickliga skyttar. Så han lyckades hålla ett avstånd från fiendeskeppet och Makedonien som gjorde att hans välriktade skott på långt avstånd kunde göra ganska stor skada på det här Makedonien redan innan deras kanoner ens nådde inom ett avstånd för att nå det amerikanska skeppet då. Så i slutändan om man räknar samman det här så avfyrade United States 70 bredsidor då mot Makedoniens 30 bredsidor då. Så när Makedonien till slut går in för närstrid där deras kanoner hade kunnat göra större skada, så var det liksom lite redan för sent och skeppet var så skadat att 30 sjömän var satta ur spel då. Så relativt snabbt under närstriderna så fick då den brittiska kaptenen sänka flagg och kapitulera då. Och när de amerikanska sjömännen går ombord på Makedonien så vittnar de om att hela däcket egentligen var halt av blod. Så att det här var ett skepp som hade lidit stor skada då. Sjömännen såklart. Delar av den amerikanska besättningen lyckades dessutom då segla hem det erövrade skeppet till Newports hamn då, alltså Newport i Rhode Island, så att det kunde lagas och därmed bli en del av den amerikanska flottan. Och det här var väl, eller är väl enda gången som USA någonsin lyckats erövra skeppet av britterna, och det var ju också ett av få tillfällen som britterna förlorat ett skepp på det här viset till fienden då.
A lot can happen in the next 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I december då, närmare bestämt den 29 december, följde ännu en amerikansk seger i en sån här duell då, och den här gången utanför Brasiliens kust. Och återigen var det skeppet USS Constitution då, eller Old Ironsides, som vann ytterligare en seger då. Den här gången var skeppet framfört av kaptenen William Bainbridge, som var senior och hade tagit över efter Hull då. Constitution hade tillsammans med briggen USS Hornet seglat söderut mot Brasiliens kust, och när de anlände utanför São Salvadors hamn så hittade de ett brittiskt skepp då, en korvett vid namn Bonnie Citoyen. Som namnet antyder så var det från början ett franskt skepp som britterna hade erövrat då. Och det här skeppet var lastat med kryddor värda enorma belopp, och kaptenen vägrade därför att segla ut ur hamn, för han ville absolut inte förlora den här värdefulla lasten till amerikanerna då. Bainbridge med Constitution lämnade därför kvar det här mindre skeppet Hornet utanför hamnen för att bevaka fienden, medan han själv då seglar vidare då. Och ute till havs så mötte Constitution en brittisk fregatt vid namn Java, och därmed var duellen ett faktum då. Båda kaptenerna var skickliga på att manövrera, men återigen vanns dagen av att Constitution hade fler kanoner, 54 då, jämfört med Javas 49, och kanske då att besättningen var skickligare skyttar. Det var emellertid en väldigt jämn kamp detta. Det brittiska Java fick in den första bredsidan som gjorde stor skada på Constitution då. Trots smeknamnet Ironsides så är det ju inte bepansrade båtar vid det här laget. Men kapten Bainbridge kunde svara med egna bredsidor då. Och vid ett tillfälle så lyckades Java skjuta sönder Constitutions roder, eller ratt då, så att säga, alltså själva fartygshjulet som man styr med. Men Bainbridge män lyckades styra med hjälp av rorkulten, alltså en slags styrspak som är kopplad till rodret som finns på däck och kan användas som en slags reserv då, så att säga. Jag är inte någon direkt expert på fartyg, men det är kanske någon av er som vet mer om hur det här går till då. Men kapten Bainbridge blev själv skadad vid 2 tillfällen då, men till slut så fastnade Javas bogspröt i Constitutions riggning och segel, och amerikanerna kunde, precis som i duellen med Guerrière tidigare, avfyra några förödande salvor längs med hela fiendeskeppet, sån här raking fire. Och efter att skeppen har lösgjort sig så backade man ifrån varandra då. Bainbridge backar för att genomföra lite nödreparationer. En timme senare så var Constitution redo igen och går då in för att fortsätta duellen, men då var Java så skadat och med så många sjömän förlorad att den brittiska kaptenen kapitulerade direkt då. Och Java var så pass skadat att det inte heller gick att räddas. Men innan Java sjönk då så räddade man det skeppets roder då, eller fartygshjul, för att kunna installera på Constitution, och det satte sen kvar som en slags minnestrofé då. Det amerikanska övertaget på antal kanoner på fregatterna var inte det enda som gjorde skillnad. Och totalt sett var ytterligare 8 briggar och slopar involverade i dueller på världshaven under hösten och vintern 1812-1813. Och i 7 av 8 dueller så segrar det amerikanska skeppet. Och en sån seger var ju den seger som USS Hornet, som hade seglat med Constitution, vann utanför Sydamerikas kust. Och Hornet var ju en brigg som hade byggts på 1790-talet som en blandning av en fregatt och en kanonbåt, så att flottan fick ett snabbt och rörligt skepp, men ändå med en eldkraft som kunde besegra fienden då. Och faktiskt Hornet var ju det där skeppet som hela landet hade väntat på med nyheter från Storbritannien här strax innan krigsförklaringen 1812 då. I februari 1813 så besegrade Hornet det brittiska skeppet Peacock. Hornet var ju typiskt för de här mindre duellerna. De amerikanska båtarna var ungefär lika stora och manövrerbara som sina brittiska fiender, men hade oftast något fler kanoner, och framförallt det verkar som att amerikanska sjömän var bättre på att hantera kanonerna i strid än britterna och bättre skarpskyttar då. Så totalt under höst och vinter 1812 besegrade då USA 3 brittiska fregatter och 4 mindre skepp, samtidigt som man förlorade totalt bara 3 mindre skepp själv då. Flottan lyckades också beslagta runt 50 brittiska handelsskepp då. USA hade ju då vunnit segrar på haven mot självaste Storbritannien, landet som skrutit att man hade då ruled the waves i 100 år då. Och i över ett decennium hade britterna gjort vad de ville lite grann med amerikanska skepp och trakasserat amerikanska sjömän på havet och kidnappat sjömän och så vidare. Det var ju det som var själva grunden till kriget då. Men nu konstaterade en kongressledamot i USA skadeglatt att the bully has been disgraced by an infant. Och kriget till havs 1812 var ju en stor amerikansk seger som höjer moralen rejält, och speciellt efter alla motgångarna under Kanada-offensiven till land. Och en officer skrev: "Our brilliant naval victories serve in some measure to wipe out the disgrace brought upon the nation by the conduct of our generals." Så att i USA var man ju, så hade ju de här segrarna skapat stor glädje då. I Storbritannien däremot så rådde ju lite av en chockartad känsla, och de här kusinerna från landet hade gett dem en knäpp på näsan som de inte alls var vana med. Man ska komma ihåg då att fransmännen verkligen hade försökt att bryta det här brittiska sjöherraväldet, men i mer än 200 sjöstrider mot fransmännen och dess allierade under 20 år hade Storbritannien bara förlorat 5 sjöslag då, 5 av 200, och nu hade man redan förlorat fler mot USA i krigets inledning, och det är ju naturligtvis högst anmärkningsvärt då. Även om vissa britter erkände amerikanernas skicklighet till sjöss, så var ju de flesta besvikna då. En tidning skrev att den amerikanska flottan beskrev den amerikanska flottan som "a few fur-built frigates manned by a handful of bastards and outlaws." En medlem av den brittiska regeringen konstaterade beskt att "it's a cruel mortification to be beat by these second-hand Englishmen upon our own element." Men oavsett så var det ju så att tiden talade för med britterna då. Inför 1813 så skulle de kunna göra förändringar på sjösidan i form av att skicka fler fartyg till Nordamerika och utnyttja det numerära överläget, så att brittiska skepp inte behövde segla ensamma. Och även om de här duellerna lätt kan skapa lite krigsromantik då, det finns ju många böcker om kriget 1812 som i princip bara fokuserar på kriget till havs då, och som då fokuserar på de här båtarnas dueller då, så att säga. Faktum är att forna presidenten Theodore Roosevelt skrivit böcker om det här, där han egentligen går igenom varje skepp in i minsta detalj, så att säga. Så, men trots att det är lätt att skapa den här krigsromantiken, så hade de ju relativt lite påverkan på krigsutgången rent praktiskt då. Däremot moraliskt var det en annan sak då, så att säga. Man kan ju fundera om den amerikanska krigsinsatsen överlag hade kunnat rasat samman redan 1812 om man hade förlorat lika illa på haven som man gjorde på land då, så att säga, med alla de här misslyckade offensiverna mot Kanada då. Men det är ju bara ren spekulation då. Men moraliskt var det ju en otroligt viktig seger, även om inte det gav så mycket praktiskt för USA då. Så sammanfattar man liksom utgången av kampanjen 1812, så var det som en, ska man säga, upp- och nervänd värld. Och på båda sidor av Atlanten var folk överraskade över händelseutvecklingen. Då. I USA hade erövringen av Kanada nästan tagits ut i förskott och britterna hade varit oroliga över hur man skulle kunna försvara sina besittningar där. Då. Men britterna hade inte bara försvarat sig, de hade dessutom tagit kontrollen över stora delar av den amerikanska nordvästra regionen. Då. Omvänt så förväntade sig ju britterna som vanligt att man skulle kontrollera haven och styra och ställa som man ville då. Men istället hade amerikanska skepp segrat i ett antal dramatiska dueller då. Och att landkrigföringen gått illa för USA då, och sjökrigföringen gått illa för Storbritannien sågs ju oerhört ologiskt i samtiden då. Och det är väl såklart med viss rätta då. Men med facit i hand och lite distans till kriget 1812 så kanske inte det är så himla överraskande. Alltså båda nationerna var ju väldigt oförberedda på ett krig då, med den andra parten då. USAs oförberedelse hade ju spelat britterna i händerna längs gränsen till Kanada då, där armén inte alls var redo. Officerskapet var extremt dåligt, så man nästan faller på sitt eget grepp då, så att säga. Och Storbritanniens oförberedelse liksom med flottan, där man hade få fartyg i de nordamerikanska vattnen, och så hade ju spelat amerikanerna i händerna när det gäller kriget på havet då. Ska man ändå försöka summera så är ju ändå trots allt händelseutvecklingen under 1812 mer oroande för USA ur ett större perspektiv då. För det första så hade ju många trott att en krigsförklaring i sig skulle avskräcka britterna från att få dem att förhandla om fred. Men den illusionen hade ju skingrats ganska snabbt. Här kan man väl säga att Madisons bluff hade synats av britterna. För det andra så talar ju också tiden för Storbritannien, för deras insats i kriget mot USA påverkades ju naturligtvis av händelseutvecklingen i Europa då. Och händelseutvecklingen i Europa var ju det att i juni 1812 så hade ju Napoleon samlat en enorm armé då för sin ödesdigra offensiv mot Ryssland. Och förlusten där, bland annat i slaget vid Borodino i september, hade ju lett till en reträtt som sen övergick till en mardrömslik flykt där hans enorma armé nästan upphörde att existera då. Och om inte Napoleon kunde återhämta sig efter nedlaget i Ryssland och inte kunde fortsätta kriget på kontinenten, så skulle ju britterna kunna koncentrera sin mäktiga flotta och armé i kriget mot USA på andra sidan Atlanten där. Så här var ju en situation där det gällde för USA att verkligen utnyttja tid och resurser väl 1813 då, annars fanns ju en viss risk för att det var kört då. Men jag tänkte att vi kollar vidare på kriget 1812 då. Ja, det blir så märkligt när man säger kriget 1812, ska vi kolla på 1813. Men i nästa avsnitt kommer vi börja titta på vad som händer under kriget under 1813 då. Tills dess får ni det bra. Hej då! States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice. If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century Constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Hold up.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.